Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Maria Seiler-Behnman, välkommen till Vidare möter.
Tack.
Vi sitter utanför ditt stora och fina arbetsrum här i Norrköpings rådhus. En onsdag eftermiddag.
Mm.
Och du är ung? 27, 28?
Jag är 27.
27.
Men så ung känner jag mig inte, måste erkänna.
Nej, och jag har ju sett dig i aktion, du som fullmäktiges ordförande. Dessvärre inte så ofta live med tanke på pandemitiderna, men nästan varje en måndag i månaden så ser jag dig svinga klubban då, digitalt.
Mm.
Du har en pondus i dig, vet du om det?
Nej, det skulle jag inte säga att jag vet. Men det är klart att man försöker eftersträva ändå att ha någon form av pondus när man sitter där framme och ska leda ett möte. Och framförallt ett fullmäktigemöte som ändå är Norrköpings högst beslutande organ. Mm. Så men kul att du säger så, jag blir glad. Men så jag försöker eftersträva det, men att det kommer så naturligt vet jag inte.
Ja, det känns så i alla fall. Och sen att du har en... Det känns som du har humor. Och också att du är förberedd. Jag har sett dig hålla några anföranden. Då går du upp och då står du inte och bladdrar bara, utan då har du skrivit ner.
Ja, men jag tycker att det är väldigt viktigt att jag är förberedd. Och det skulle jag säga också är väldigt viktigt när jag leder mötena. Det är sällan jag bara kommer dit och inte har läst något, utan jag har oftast förberett mig ordentligt. Och det tror jag är väldigt viktigt för att man ska få förtroende och få respekt, men även för att man faktiskt ska veta vad man håller på med. För det är ett väldigt, väldigt viktigt uppdrag som man inte ska ta lätt på. Utan vi sitter faktiskt och fattar ibland betungande beslut för våra medborgare. Och då är det viktigt att vi vet och är pålästa på vad vi faktiskt fattar beslut om.
Mm. Du är också ordförande i socialnämnden här i Norrköping.
Mm.
Och hur länge har du varit det då?
Slutet av januari i år.
Mm.
Och brukar ofta titulera mig som ny. Ja. Både som ordförande i fullmäktige och i socialnämnden. Men det har fått höra att efter 100 dagar får man inte säga att man är ny längre. Nej, okay. Så då ska jag inte titulera mig som ny.
Mm. Jag kanske inte sa att du är socialdemokrat, men det är det.
Ja, det är jag. Ja.
Får man fråga varför?
Ja, när jag... Alltså, jag är uppvuxen i ett segregerat område i Hageby och jag såg det alltid som en styrka att växa upp i Hageby. Jag kommer ihåg under våra samhällslektioner så var det oftast krig. Alltså väldigt mycket olika åsikter och under samhällslektionerna så kunde vi debattera och högt och lågt, och jag tyckte det gav mig så himla mycket. Men sen när vi kom ut från de samhällslektionerna så var det som att inget hade hänt. Alltså vi var alla vänner och alla pratade med varandra, och det lärde mig att respektera att andra har åsikter och att alla har olika bakgrunder och olika uppfattningar. Men det väckte också ett väldigt starkt samhällsengagemang. Jag tyckte det var jättespännande med samhällsfrågor.
Mm.
Men jag skulle inte säga att jag var så jätteintresserad av inrikespolitik, utan mer internationell politik. Mm. Och jag har en bakgrund från Mellanöstern. Jag tillhör en minoritetsgrupp från Mellanöstern, syrianer, som är kristna. Och när jag gick på högstadiet så blev kristna väldigt förtryckta i Irak, minns jag. Mm. Och då var jag väldigt arg över den situationen och intresserade mig väldigt mycket för just internationell politik och främst riktat just i Mellanöstern. Men en dag så var SSU på min skola. Och så började vi diskutera politik och de satte ord på så mycket som jag kände men som jag själv inte kunde sätta ord på. Exempelvis att det finns strukturer i samhället som faktiskt gör det svårare för vissa personer som inte passar in i de här strukturerna att lyckas i samhället. Och det var så viktigt för mig som ung invandrarkvinna från just Hageby när någon satte ord på det. För då förstod jag att det är inte fel på enbart mig eller mina kamrater i Hageby utan det är fel på samhället snarare hur vi har byggt upp vårt samhälle. Så det var ett häftigt uppvaknande och ända sedan dess har jag väl varit fast mer eller mindre i Socialdemokraterna och inbiten sosse.
Kände du att du när du växte upp, kände du att du inte passade in liksom? Eller gick du bara på sånt eller?
Ja, det var ju det som var så häftigt för ja, det skulle jag säga. Jag spelade handboll under min ungdom och då var vi tjejer födda 94 från hela Norrköping, NKIK spelade jag i. Och då kunde jag höra en del av dem som jag spelade handboll med kunde fråga, hur vågar du gå i Hageby mitt eller sent på kvällarna? Blir ni inte rädda? Vi tar oftast en omväg när vi ska cykla hem för vi vill inte cykla igenom Hageby exempelvis. Och det gjorde mig så himla arg och så frustrerad för jag kände mig som allra tryggast i Hageby, mer än vad jag skulle göra sent på kvällarna inne i centrala stan. Och den ilskan och irritationen och hur jag upplevde att media ofta målade upp Hageby som ett så dåligt, som en så dålig plats gjorde att jag nog kände att jag inte passade in i samhället eller där jag kom ifrån, att vi inte fick samma utrymme i samhället och inte hade samma givna plats att ta del av samhällsdebatten. Så ja, det skulle jag säga, men jag förstod det nog inte förrän SSU var på min skola och faktiskt satte ord på allt som jag gick runt och var på.
Ja, man kan ju lätt hamna i ett sånt där försvar, det är väldigt lätt att förstå för sin uppväxtort och sin miljö när man känner att andra klankar på den utifrån. Men samtidigt, Hageby var ju fram till 2019 ett utsatt område enligt den här polislistan och är väldigt mycket kriminalitet och gäng från och till där och så det är inget påhitt så att säga att det finns problem.
Nej, verkligen inte. Och jag tror det är viktigt också för mig att poängtera att det här är min upplevelse. Och det finns säkert människor som bor i Hageby som har en annan upplevelse och en annan historia. Men det var så jag upplevde min tid i Hageby. Sen är det klart, som du beskriver, det fanns ju andra också nackdelar och andra problem som jag också fick se när jag bodde där. Men så är det absolut.
Ja, precis. Men det blir lätt sådär. Jag kommer ihåg det när vi på tidningen på Folkbladet ibland folk hör av sig från Hageby eller kanske från Ringarna eller andra. De enda gångerna ni skriver är när någon har skjutit eller någonting sånt där. Och det blir, man är ju så här händelse- och nyhetsinriktad på en tidning och det blir det ofta så.
Jag förstår det.
Men jag förstår också deras irritation över det. Det finns ju så mycket annat. Det finns ju väldigt mycket bra folk där naturligtvis. Det händer massa kul saker och folk är snälla mot varandra. Men det är precis som överallt annat.
Precis.
Intressant, hör du. Det där är viktiga saker, inte minst i Sverige som nu har blivit ett stort invandrarland. Att man förstår alla de här bottnarna som är ute och rör sig. Hör du, men du använde dina erfarenheter, din personlighet och din vilja och bland annat till att utbilda dig. Du har en juristutbildning.
Det stämmer.
Ja. I Stockholm, nej?
Jo, jag studerade i Stockholm.
Ja.
Men jag hade alltid fötterna kvar, eller liksom jag hade ändå en fot kvar i Norrköping alltid. Och det var en stor anledning också till att jag flyttade tillbaks hem, eller snarare inte flyttade till Stockholm efter studierna. Men jag är glad att jag har studerat klart och det har varit en jättehäftig och rolig upplevelse där också.
Ja, och det ger ju också en, skulle jag tro, alltså en inre trygghet också och lätt lättare att förstå saker och ting. Mm. Alltså med sån utbildning i bagaget.
Mm. Ja, och inte minst för när jag fick frågan om jag kunde tänka mig sitta som ordförande i fullmäktige. Så jag kommer ihåg när jag läste förvaltningsrätt i studierna. Så tyckte jag att liksom hela den här maktdelningsprincipen och den offentliga rätten verkligen intresserade mig. Och det var en stor anledning till att jag faktiskt tackade ja till att bli fullmäktiges ordförande. För det är ju så mycket mer än bara ledamöten. Så ja, absolut. Jag tror också att den förståelsen också för hur hela lagstiftningsförfarandet går till och vad... Liksom var makten ligger tror jag är väldigt viktig att bära med sig in i politiken.
Har du någon längtan till rikspolitiken när du går och funderar på kanske om riksdagsledamot eller något sånt där? Vad det lider?
Inte just nu. Jag tycker det är jättekul med lokalpolitik och också, inte minst när man ser turerna i riksdagen med hur svårt det är att enas kring en... Men vilka som ska, vem som ska styra och inte minst de här misstroendeförklaringarna och så vidare. Så är jag väldigt, väldigt glad över att få jobba med lokalpolitik. För jag tycker vi är så mycket mer konstruktiva här, får man säga så?
Ja, det får man säga.
Så nej, inte just nu.
Det är bra det tror jag för Norrköping att du stannar kvar. Du är också ordförande i nationaldagskommittén. Mm. Är det något som följer av att du är ordförande i fullmäktige eller är det något du...
Ja, det gör det.
Är det något du gillar eller bara något du måste göra?
Nej, det kommer med mitt uppdrag som fullmäktiges ordförande.
Ja.
Men jag tycker det är spännande där också. Nu tyvärr har ju inte vi fått... Vi fick ju inte göra ett så stort arrangemang under pandemin nu, utan det var ju bara digitalt. Men jag tycker ändå det är väldigt högtidligt och häftigt att få leda den kommittén.
Ja. Betyder Sverige mycket för det? Har du en stark nationskänsla eller skulle du beskriva det? Eller är det en svag? Många av oss plockar ju gärna fram den, kanske bara när det är idrott. Sånt där. Vi har ju varit så länge sedan med krig och allting sånt där. Och inte varit utsatt för något större förtryck och sånt där heller. På länge.
Nej men, ja det skulle jag säga. Jag skulle inte kalla mig för liksom rånationalist. Men däremot så tror jag att man faktiskt kan göra, eller att använda liksom nationen och staten till väldigt mycket gott, till en enande känsla, inte bara under fotbolls-EM exempelvis. Nej. Men däremot så har jag lite svårt för partier eller för krafter som genom man använder den här nationskänslan till att utesluta andra människor som man uppfattar inte innefattas i den här vad de definierar som kanske vårt gemensamma kulturarv eller och så vidare. Så jag tror att vi kan göra mycket gott genom att liksom prata om en enad nation. Vi kan ena Sverige. Men däremot så måste vi vara medvetna också om att det innefattar många olika bakgrunder, kulturer ibland också, religion. Ja, jag tycker ändå det är viktigt att prata om det.
Hörru du, Maria, Socialdemokraterna är ju det klart ledande regeringspartiet här. Alltså de sedan man började.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Regera. Den första socialdemokratiska statsministern var 1920. Och sedan dess har det blivit 75 år av socialdemokratiska statsministrar. Något mer än 3/4 av tiden alltså har det varit socialdemokratiska statsministrar. Vad skulle du säga? Finns det något enkelt sätt här, givet vår programtid, att säga varför är socialdemokraterna så oerhört framgångsrika? Även nu när liksom stödet är mycket mindre bland medborgarna än vad det var för 50 år sedan.
Nej, men jag tror framgången ligger i att vi är ett väldigt brett parti och representerar en bred befolkning och liksom en bred grupp i samhället, tror jag. Man brukar säga, men vad är Socialdemokraternas grundideologi? Jo, man tror på alla människors bästa, eller man tror på att alla människor är lika mycket värda. Och det tror jag många människor kan ställa upp bakom. Sen är det såklart som så att man inte håller med i varenda liksom i varenda fråga, men det behöver inte vara så, tycker inte jag. Ofta när jag pratar med personer som har ett intresse för politik och frågar, men vilket parti ska jag engagera mig i, då brukar jag oftast uppmana dem till att titta på grundideologin. Vad känner du att du bäst kan relatera till, och utifrån det får du gå med i ett parti, och sen får man liksom forma partipolitiken utifrån vad man själv tycker. För det är ju många gånger, eller jag har ju en SSU-bakgrund och jag har jättemånga SSU-vänner som under exempelvis migrationsfrågan ville lämna partiet. Men det är ju synd också att lämna, utan istället ska man ju försöka påverka partiet. Men sen är det klart, om man upplever att partiet helt har utanför vad man själv, liksom grundideologin, då kanske man ska överväga annat. Men jag tror att det är just framgången ligger just i att vi är ett brett parti.
Och du är en av ombuden på den socialdemokratiska partikongressen som börjar 3 november i Göteborg, förhoppningsvis. Om den inte blir digital, vi får väl se. Men förhoppningsvis i Göteborg. Och då ska du bland annat välja en ny partiledare. Vem blir det?
Oj. Bra fråga. Ja. Vi får väl se. Det är klart att jag tillsammans med mig, eller många med mig, hoppas på en kvinnlig ny statsminister. Men vi får se. Vi har många duktiga kandidater, tror jag. Både män och kvinnor. Så det ska bli jättespännande att se.
En av andra stora viktiga frågor du har med dig till partikongressen här, som du funderar på och där du eventuellt tänker agera kanske som ombud?
Ja, tre frågor jag tycker är jätteaktuella och frågor som jag brinner för väldigt mycket är dels förebyggande insatser, och det diskuterar vi jättemycket, inte minst i min roll som ordförande i socialnämnden, men även när vi diskuterar andra områden som skolan eller liknande. Så jag tror förebyggande insatser är jätteviktigt, och jag tror att vi kan spara väldigt mycket, inte minst ekonomiska resurser på längre sikt, men även mänskligt lidande genom att fokusera på förebyggande insatser, inte minst i våra utsatta områden. Sen tror jag en fråga som jag också tycker är väldigt viktig och inte jätteaktuell just nu är arbetsmarknadsinsatser. Det finns många människor som har förlorat arbetet under pandemin, och de behöver få hjälp och stöd att kunna ställa om och kunna skola om sig till andra yrken och få stöd. Jag tror inte minst att det är också jätteviktigt för arbetsmarknadsinsatser. Det här kanske låter lite långsökt, men jag tror ändå att det är viktigt. Jag tror att det på längre sikt också kan bryta mycket segregation om vi får ut föräldrar som bor i våra utsatta områden ur ett långtidsarbetslöshet, så kan det också hjälpa barnen sen och se att mina föräldrar jobbar, mina föräldrar bidrar till samhället, de betalar skatt, de kommer ut i sysselsättning. Så det tror jag också är väldigt viktigt. Sen så tycker jag att skolan är jätteviktig, eller hela välfärden skulle jag säga, och att vi vågar prata fördelningspolitik inom välfärden tror jag är väldigt viktigt. Exempelvis så tycker jag att vi, att det är viktigt att vi vågar uttala att vi faktiskt satsar mer på exempelvis, eller ger extra resurser till Klingsborgsskolan som där många elever kommer från Hageby, för vi vet att i socialt utsatta områden så har de det mycket tuffare. Man vet exempelvis att utbildningsbakgrunden i hemmet påverkar skolresultaten jättemycket. Men då måste vi ju stötta upp de barn som kommer från områden där utbildningsbakgrunden är låg. Så jag tycker egentligen inte att det här borde vara så jätte en känslig fråga, utan jag tycker det är så givet. Men inte minst som socialdemokrat tror jag att man behöver sätta ner foten och bli ännu tydligare i den frågan.
Norrköping är ju en stad som fantastiskt stad på många sätt, men har tagit mycket stryk av strukturomvandlingar, inte minst av industrisamhället. Stora företag med tusentals arbetsplatser har försvunnit, och många människor har haft svårt att repa sig, och arbetslösheten, långtidsarbetslösheten, har under många, många decennier varit mycket högre här än i resten av landet. Och i ett antal undersökningar, bland annat den här tillitsbarometern som görs och drivs av högskolan vid Ersta Sköndal, Bräcke. Så där man mäter både stadsdelar och kommuner, alltså människor, hur man upplever. Och det är många tusen intervjuer det här, så det här säger nog någonting om verkligheten. Och det upprepas ju också. Och det kommer i Norrköping väldigt, väldigt dåligt. Alltså det är ungefär som de mest utsatta stadsdelarna i Malmö, någonstans där hamnar Norrköping. Alltså hur människor upplever otrygghet och att man undviker att gå ut kvällstid. Och det här gäller inte bara norra delar av stan, utan det är ju frågor till alla människor i hela stan. Och är klart otryggast i Östergötland. Och ändå, ja, vad säger du om det? Vad är det? Det finns någonting här som gör människor otrygga på något sätt.
Nej, men det är klart att det är ett problem att människor i Norrköping upplever otrygghet. Det är klart att det är ett jättestort problem. Jag tänker också att det är en skillnad mellan vad man själv upplever som otryggt och vad som faktiskt är otryggt. Men oavsett den skillnaden så behöver vi göra kraftsatsningar på det här området. Och där har vi ju gjort mycket, och det som glädjer mig, för jag pratade tidigare om att vi i lokalpolitiken är väldigt kompromissvilliga, eller man är villig att mötas och vara pragmatisk, och här har ju faktiskt opposition och majoritet gått ihop och tagit fram ett trygghetspaket som bland annat har inneburit en kommunal väktarorganisation, mer klottersanering, också ett pilotprojekt med droghundar på skolor. Och jag ska ärligt erkänna att jag var lite skeptisk i det i början, men ju mer det satte sig, desto mer insåg jag hur viktigt det är att vi visar nolltolerans mot droghandel på våra skolor. Så vi behöver nog göra mycket, mycket mer, men jag tror att vi har insett att man behöver göra mer på området och kommer fortsätta att göra det också. Jag sitter ju som ordförande i socialnämnden, och där fattar vi beslut om att påbörja uppsökande verksamhet i våra utsatta områden, men även där barn och unga verkar. Man kan exempelvis se att många barn och unga verkar inne i city, här inne i city, och då är det viktigt att vi också finns där de är. Många av de unga kanske kommer från våra utsatta områden och gör ofta det, men det är viktigt att vi ändå finns där de är och verkar. Så där tror jag att, och det är också kopplat till det här jag var inne på tidigare med förebyggande insatser. Kan vi fånga upp barn och unga i ett tidigt skede, då tror jag vi vinner mycket på det som samhälle. Men jag tror vi behöver göra mycket, mycket mer, helt klart. Men jag tror vi är en bra bit på vägen.
Ja, det känns. Det framkommer ju tydligt här, så att säga, ditt engagemang, att det följer de här, det följer de här frågorna, liksom, att kunna gå in och ge som mest stöd åt människor som har minst stöd hemifrån kanske, och som, eller av andra skäl, har lite svårt för sig. Och det är en djupt sympatisk politik, tror jag, som är alltid behöver vara där.
Ja.
Människors uppväxtvillkor, det är en sak som faktiskt har försummats. Jag håller med dig om det när det gäller fördelningspolitiken.
Ja, och just nu förs det en jättehet debatt kring gängkriminaliteten och hur man ska minska kriminaliteten överlag i samhället. Och jag tror verkligen att man behöver kombinera det hårda med det mjuka lite. Alltså, det är klart vi behöver höja straffen, vi behöver sätta in fler poliser, vi behöver ge polisen mer resurser för att kunna lösa de här frågorna. Men jag tror att det är farligt också om vi helt glömmer bort orsakerna bakom gängkriminaliteten eller orsakerna bakom kriminalitet överlag. Jag tror vi behöver sätta in mer resurser i våra utsatta områden. Det tror jag är jätteviktigt.
Mm. Du, Maria, klockan går här. Jag tänkte att min sista fråga, då ska jag citera dig lite, när du skrev varför du vill bli vald som ombud till den socialdemokratiska partikongressen, vilket du senare blev. Du skrev så här: för att Socialdemokraterna ska vinna väljarnas förtroende behöver vi presentera en realistisk bild av de problem som samhället står inför och vilka som är lösningen på problemen. Om man ska vara lite självkritisk, tror jag att vi har misslyckats lite med att identifiera väljarnas upplevda problem i samhället. Kan du säga något mer? Något konkret om det? Eller?
Nej, men jag tänker inte minst det jag pratade om tidigare, det vill säga kriminaliteten. Jag tror inte vi bara kan... Det är uppenbart att invånare i Norrköping och hela Sverige upplever otrygghet, och då måste vi kunna möta upp det och inte bara skrika för hårdare straff eller bara skrika för att vi ska omhänderta de här barnen och socialtjänsten ska omhänderta dem, utan vi behöver också titta på hur lever de här personerna i verkligheten, hur har man det ute i förorten. Nu kanske vi inte har förort på det sättet i Norrköping, men vi har ändå segregerade områden. Gå och prata med en ensam samstående mamman som kämpar med att få bort sin unga grabb från gängkriminalitet. Vad behöver hon för stöd? Vad behöver hon för resurser? Så jag tror faktiskt att vi har misslyckats lite där som parti, men jag har all förhoppning att vi ska kunna vända det också och blicka framåt, och jag upplever ändå att vi är på rätt väg.
Stort tack, Maria Seiler Benam, för att du ville vara med i Vidare möter. Och lycka till.
Tack.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea. Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.